Hej och välkomna till Pelles och Jalles podcast, avsnitt nummer 22. Som ni kanske hör så är det ju bara jag, Hjalmar, som pratar nu. Och vi har ju sagt att vi ska göra varsitt eget podcastavsnitt under sommaren. Alltså ett varsitt avsnitt där vi ger er fakta om oss själva och även någon historia. Kanske en period under vårt liv som vi skulle vilja berätta om. Så här idag ger jag er nu Pelle Sandlins sommarprat.
Hej och välkommen till mitt sommarprat och Pelle Sandlin. Jag säger välkommen för att jag pratar ju rakt in i dina öron. Jag ser dig som en egen människa istället för en grupp. Ja, men det här sommarpratet handlar ju om mig. Lite egocentriskt kanske. Men jag tror att det ska få er att känna mig lite bättre och veta vem jag är lite mer än vad ni gör i dagsläget. Så jag kommer berätta om mitt liv lite från början till start och ta upp några minnen som jag tror har påverkat mig, som jag kommer ihåg idag, och berätta vad som har hänt under åren tills idag att jag är 14 år gammal alltså. Så jag välkomnar alla nya lyssnare. Hej på er, och så hej på alla gamla lyssnare också som har lyssnat förut. Nu kör jag mitt sommarprat.
Sagt till mig, så går ditt hjärta att leda dig. Sätt din tro till gudarna som styr vad som händer en dag i sänder. Stanna det nog ibland som rör utav en varsam hand, och plötsligt står du framför mig. Gudarna låg just när vi fann varandra. Min kärlek ska brinna så klar som en stjärna i natten. Min kärlek ska finna sin väg i det djupaste vatten. Min kärlek till
om den här låten som allt började med. Min mamma och pappa, de träffades på en fest och de blev störtkär direkt, och redan inom ett år av ett äktenskap så hade de förlovat sig, flyttat ihop och gift sig samt skaffat mig. Mamma och pappa var på Pavarotti-konsert, en operakonsert den 16 juni 1999, som var på Stadion i Stockholm, och där gick vattnet på konserten alltså. Och det kanske är därför jag är så gillar musik så mycket. Att jag föddes, när jag hörde musiken så ville jag komma ut. I alla fall, vi åkte in till SÖS. Eller ja, jag var fortfarande i magen, men mamma och pappa åkte in till SÖS. Och jag föddes klockan 01:55 den 18 juni. Det tog alltså 2 dygn att föda mig. När jag var på konserten ville jag komma ut, men sen ville jag inte komma ut när vi väl var framme på SÖS. Så det tog alltså 2 dygn att föda mig. De fick dra ut mig med en sån här sugklocka. Jag ska inte gå in för mycket där på detaljer, men jag kom, alltså då typ tar de en sugklocka på mitt huvud och drar ut mig med den. Och så jag såg ut lite som en alien när jag kom ut. Ett conehead liksom. Ett litet så här ägghuvud. Mitt huvud var liksom ovalt. Och jag var rätt liten. Jag var bara 48 cm lång, alltså inte ens en halv meter, och vägde bara 2,9 kilo. Så jag var lätt och väldigt liten. Och jag har alltid varit ganska liten bland de mindre människorna tills för ett år sedan ungefär. I alla fall, då när jag föddes så bodde vi på Söder, på Östgötagatan. Mitt på Söder alltså. I 2 månader ungefär. Och jag döptes i september det året. I trädgården, dit vi flyttade ut till Nacka där vi bodde. Så jag döptes i trädgården. Min mamma är från västkusten. Alltså Göteborg och Halmstad där. Och hon tyckte att jag skulle få en riktig start i livet. Och hon ville att jag skulle bli döpt i saltvatten. Alltså att prästen doppar mitt huvud i saltvatten. Och min mormor som bor i Halmstad fick ta med saltvatten i petflaskor från havet där. Så fick jag döpas i saltvatten. Det var inte jättemycket som hände de här absolut första åren, som jag kommer ihåg i alla fall. Men jag har fått höra att jag var väldigt tidig med att både prata och gå. Jag började gå när jag var 11 månader. Alltså gå som vanligt, inte ens ett år då alltså. Och prata när jag var 9 månader, började säga ord alltså, som pappa, mamma. Och sen så sa jag till min pappa så här: komma upp, komma upp. Och liksom sträckte upp mina armar mot honom, som att jag ville att han skulle bära upp mig. Och när jag var 1,5 år så började jag säga långa meningar och kunna liksom förstå och säga vad jag tyckte typ. Min lilla syster Anna, hon föddes när jag var 1 år och 9 månader. Och vi diskuterade vad hon skulle heta. Och då var jag 1 år och 9 månader gammal, så då kunde jag liksom vara med i namndiskussionen. Och vi kom överens om att vi tyckte att Anna var ett bra namn. Ända sedan jag var väldigt liten så har jag alltid varit väldigt försiktig. Alltså, alla andra var så här busiga och sprang och hoppade på olika ställen där jag inte riktigt vågade så här hoppa från höga höjder ner i vattnet. Jag var alltid väldigt försiktig och kollade vad, alltså jag tänkte säkert på konsekvenser, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag ångrar inte det, för det känns bra på ett sätt. Jag hade ju kunnat skada mig och hållit på. Men mamma och pappa har berättat om en mardrömsscen från när jag var kanske 1 år eller något sånt där, när jag kunde stå. Så vi hade varit på Gotland. Och ja, där jag sitter faktiskt nu och spelar in. Så hade vi varit på ett hotell mitt i Visby. 3 våningar upp. Ja, vad är det? 20 meter upp i luften. Alltså i en lägenhet. Och så hade jag stått så här. Jag hade stått i fönstret liksom. Här på fönsterkarmen. Och det var bara såna här haspar som höll fönstret. Och de var inte i. Så fönstret var bara stängt liksom. Utan att det var fäst på något sätt. Och jag stod liksom och bankade på det här fönstret. Och om jag bara hade bankat lite till och mamma och pappa inte hade hunnit tid, då hade jag liksom inte suttit här nu. Då hade jag varit död. Och då, det berättar de fortfarande om, att de har såhär mardrömmar från att när jag stod där och bankade på fönstret. Men som jag och Jalla har pratat om i tidigare avsnitt, så har man ju så här minnen från de absolut yngsta åren som man inte riktigt vet hur man kommer ihåg eller varför man kommer ihåg det. Men några sådana som jag har, det är den här gungan som jag pratat om tidigare också. En typ en elektrisk gunga som både jag och Anna alltid somnade i. Man bara satte oss i den och satte på en knapp, så började den gunga och slutade aldrig gunga liksom. Så kommer jag ihåg mardrömmar jag har haft om det här trollet, som jag också har berättat om. Det är mycket, mycket om de unga åren vi har pratat om i podden. Men den här trollet som alltid åt upp mig, som jag har lärt mig att hantera och inte drömmer om längre, tror jag. Nästan alla barnen gick ju så här på dagis, de tidigaste åren på dagiset. Men jag gick på en grej som kallades dagmamma hos en tjej som hette Susanne. Som tog hand om, vad var det, kanske 7 barn per dag. Och där gick jag då. Och ja, det var som ett dagis, fast det var hemma hos Susanne liksom. Och det har jättemånga, jag tror jag verkligen har satt avtryck i mig. Och det var väl kanske tills jag var 4 år då, när jag började på dagis. När jag var ungefär 4 år så började jag snöa in på en grej. Och det var Teenage Mutant Ninja Turtles. Alltså de här Ninja Turtles, som här sköldpaddorna som var grymma. Alltså de var typ ninjas. De var så jävla bra, jag älskade dem. Och jag hade typ alla filmer. Jag hade dockorna. Och jag hade koll på alla. Rafael, Leonardo, Michelangelo och Donatello. Det var liksom som idoler för mig. Även fast jag var bara 4 år och de inte fanns på riktigt. Men de här dockorna som jag hade, det var ju figurer av dem. Och jag har alltid varit så här dålig på att underhålla mig själv med dockor. Jag har aldrig kunnat leka så på det sättet med mig själv som många kan. Men jag tyckte bara kändes konstigt att sitta med själv i ett rum typ med dockor. Och jag kunde aldrig komma på någon handling om vad de skulle prata om eller så. Men det här med Ninja Turtles, det var verkligen så här stort för mig. Jag kollade varje morgon på liksom barnkanalen, för då sändes det, och jag kollade på filmerna om och om och om, och om igen. Och ja, jag har fortfarande så här starka minnen från låten, alltså introt som gick, och hur mycket jag verkligen tyckte om det. Och det har faktiskt verkligen satt avtryck i mig. Det ska jag lära mina barn att hålla på med, även fast det kommer vara ett gammalt då. Men den här låten då, alltså den var verkligen bra alltså. Chain reaction. Living underground. Så de har haft en väldigt stor betydelse i mitt liv, tycker jag. Nej, men nu tänkte jag berätta om min första dag på dagis. Den första dagen på dagis, då jag träffade min, en av mina bästa kompisar som jag har känt i, vad är det, 10-11 år nu. Nej, 10 år blir det. Jag var 4 år när jag började dagis. Och ja, vi gick dit. Det var, hette Källans dagis. Inte källaren, utan källan. Ute i Nacka. Och ja, vi gick dit då. Jag var lite nervös. Jag hade ju gått på dagmamma tidigare och det var inte samma upplägg riktigt. Men ja, jag gick dit då. Jag kommer ihåg att utanför grinden så träffade jag den här killen, Filip. Och på ett sätt så klickade vi direkt. Vi bara... Det var skönt att hitta någon som man kunde liksom ändå inte behövde vara blyg med direkt. Och våra mammor började prata och min mamma frågade... Ja, vad heter du? Hon bara, Tina. Ja, vad heter du? Sa hon tillbaks. Kina. Så min mamma heter Katarina, men kallas Kina. Och så blev Kina, Tina. Var bor ni? Och så visade sig att vi bodde på samma gata också. Så där fick jag min bästa vän på dagis. Och fram tills, liksom, han är fortfarande en av mina absolut bästa kompisar. Vi har alltid så här roligt tillsammans. Och det hade vi liksom då på dagisåren också. Och några minnen från dagis som jag tänkte berätta, som har satt spår i mig. Vi, som sagt, var ju väldigt försiktig. Men jag gillade ändå så här prova saker som inte var farliga. Men jag och Fille då, som man kallas, vi satt oss bakom ett par buskar en gång. Och vi bara, nu ska vi testa det. Nu ska vi göra det här som vi har pratat om rätt länge. Nu ska vi äta sand. Så vi tog en varsin näve och åt och började tugga. Men ja, det var inte så gott, fastna i tänderna. Och vi bestämde oss för att det var inte en bra idé. Men då har man testat det i alla fall. Det kan man checka nu. Sen kommer jag ihåg en gång att, eller ni kommer alla ihåg, som ni som har gått på dagis eller var, liksom skolan eller någonting, när man var yngre, när man hade några, när man skulle leka med kompisar efter skolan, då var det en speciell känsla under dagen. Alltså, nu kan man ju bara gå hem till någon utan problem. Man kan mässa dem, kan vi göra någonting idag? Och så gör man det. Men då skulle ju föräldrar ha kontakt och allt skulle vara under kontroll. Och liksom mamma och pappa skulle hämta vid en viss tid. Och så. Och en dag så skulle vi inte leka efter skolan. Det var inte planerat eller så. Men på de dagarna man brukar göra det, så brukar det vara en speciell känsla. Och en dag så var jag och filmade varandra så här extra mycket. Och jag sa till honom när vi sprang där i klätterställningen upp för en ställning. Jag bara... Fan, Fille, det känns... Eller jag sa inte fan. Jag sa, Fille, det känns som vi ska leka idag. Även fast det inte ska det. Så det kommer jag ihåg att det var så här... Det kändes verkligen som att jag och Fille skulle göra någonting efter dagis. Men det skulle vi inte. Och det kommer jag verkligen ihåg. Några fler minnen. Jag var ju som sagt tidig med att läsa också. Eller nej, jag var tidig med att prata och gå. Men jag var tidig med att läsa också. Så många lärde sig när de var 6 eller 7. Eller till och med senare. Lär sig fortfarande. Men jag lärde mig när jag var 5. Året innan jag skulle börja förskolan, alltså första året i skolan. Så jag satt, alltså fröknarna brukar ju så här ha en läsestund och läsa för alla barnen. Och jag satt då, när jag kunde läsa, så satt jag och en till kille och läste en bok om maskar för alla andra barn. Alltså en liten saga om maskar. Satt jag och en snubbe och läste för alla andra dagisbarnen, och de tyckte det var jättespännande. Och sen så kommer jag ihåg också att när jag gick på dagis och det var vinter ut en gång, då skulle vi åka till Thailand, jag och min familj och några kompisar. Så jag kommer ihåg där, pappa kom och hämtade mig, eller jag vet inte om det var pappa eller mamma, men jag tror det var pappa. Och jag sprang in i hans famn och jag visste, fan, nu ska vi till Thailand, det här varma landet. Jag hade ju aldrig varit i ett sånt varmt land förut, fast jag bara var 4 år, så jag har inte jättestarka minnen. Men jag kommer ihåg att vi vi började resa, vi packade och vi reste långt, långt, långt till Koh Samui kom vi först till. Och både jag och Anna då, när vi var där, alltså när vi hade kommit fram, vi började spy och spy och spy. Och jag vet inte anledningen, men det kan ha varit att vi drack vattnet i Thailand, alltså rakt från kranen, alltså att det inte är renat. Men vi bara låg där då alltså hela dagen och spydde och spydde, så pappa var tvungen att springa och hämta cola i baren. Eftersom det ska hjälpa när man är magsjuk. Och det kommer jag också ihåg, det var så här riktigt jobbigt. Men några minnen från Thailand, vi firade både, vi var där en hel månad och vi åkte när det var vinter. Så vi firade jul och nyår nere i Thailand. Och ja, första dagen när vi kom dit så kom jag ihåg att vi gick till den här restaurangen. På kvällen hade vi lugnat oss med spyandet, så vi gick till den här restaurangen, beachrestaurangen, på det här hotellet eller vandrarhemmet eller vad man ska kalla det. Vi bodde i en egen bungalow. Och hav, det var helt kolsvart och havet var så här svart också, eftersom det var liksom, och månen sken och det var, låg några kanoter ner som man tydligen kunde hyra på dagen. Och vi åt någon så här äcklig risrätt, kommer jag ihåg, som jag inte alls gillade. Det var typ risotto eller något sånt där. Och sen så har jag minnen från att jag, mamma och pappa och Anna, hela min familj, så satt och spelade Svarte Petter vid ett väldigt lågt bord på så här puffar. Och jag frågade pappa, kommer jultomten till Thailand också? Och sa, nej det tror jag inte, där är en av era julklappar. För vi hade fått våra julklappar, alltså innan, typ den 20 december eller något sånt där. Och vi kom dit den 23 kanske, eller 21, jag vet fan. Men i alla fall, och så jag undrade, kommer tomten hit? Men då sa pappa, nej det gör han inte. Julafton har jag egentligen inte jättemycket minnen av. Det var bara att vi träffade några kompisar där och typ firade lite. Nyår däremot, som inträffade en vecka senare, det kommer jag ihåg lite bättre. Det var, vi gick på en restaurang liksom 200 meter bort till vänster längs stranden. Och jag kommer ihåg att jag fick beställa en cola på engelska, även fast jag bara var 10 år, så jag, one coke please, sa jag. Och fick det. Och sen så firade vi också där. Det är inte jättestarka minnen, men jag kommer ihåg fyrverkerier och glad stämning. Och ja, vi var också på någon restaurang som var 200 meter till höger om där vi bodde, längs stranden också. Och där var våra kompisar var med. Pappas kompis Jerka, Erik, och hans familj var med. Och hans dotter Lisa, som är, vad är hon, 18-19 i år. Hon ville bada, fast hon var ju typ bara, då var hon ju bara liksom 8-9. Men hon ville bada i den här poolen som fanns där. Och det tyckte de inte att de skulle först, men så fick hon det. Och de här minnena, det är inte jättebetydelsefulla minnen, men jag, på något sätt så har de ju satt avtryck i mig. Och jag undrar lite varför. Men i alla fall, de sista åren på dagis, de rullade på. Jag tror inget speciellt hände. Men när jag var 6 år, då började jag i skolan. 6 års. På Sågtuppskolan som ligger ute i Nacka. Ut mot Värmdö. Och det var en jättebra skola. Jag trivdes verkligen jättebra. Min klass var bra. Men klassen jag gick i har alltid varit lite, det var liksom alltid lite så här strulig på något sätt. Men om jag drar första dagen i skoldagen en gång. Som jag tror också jag har gjort det någon gång. Lite i podden. Men jag tar det lite mindre, eller lite mer detaljerat då. Jag kommer ihåg att vi åkte till skolan med bil. Och jag var jättenervös. Alltså, verkligen. Men som Filip var med, så det var ett stöd. Och det känns skönt att redan ha en vän med som man liksom känner när man börjar på ett helt nytt ställe liksom. Men i alla fall, jag kommer ihåg att det fanns en liten dalning i korridoren där. Jag vet inte hur man ska förklara det, men om man tänker att det är ett rakt golv och så dalar det lite golvet som en pytteliten backe som bara var kanske 1,5 meter lång. Och där så gled jag och fyllde ner på knä och tyckte det var jättekul. Och ja, jag kommer ihåg någon lekdag vi hade där på dagiset, eller för 6 års. Man skulle ta med sig en varsin leksak, och då hade jag tagit med mig superhjältarna. Alltså The Incredibles, superhjältarna. De dockorna jag hade, Dash och Bob, pappan. Och så hade jag typ Violet och, ja, det var jag också väldigt inne på det ett tag. Superhjältarna, när den filmen kom ut. Och när jag gick på 6 år så upptäckte vi att jag var stenfruktsallergiker och pollenallergiker. Samt allergisk mot nötter. För den våren, eller början, eller den våren, ja, det var liksom så här, det var en pollenexplosion ute. Så jag och vi hade en stor björk i trädgården, så jag kände att det började klia ögonen ute när det var pollen. Plus att det, när jag åt äpple i skolan, så liksom kändes det, det kliade i munnen och på tungan, och det var ju inte skönt, jag berättade för mamma. Så vi gjorde test och fick veta att jag var allergisk mot stenfrukter, alltså nästan alla frukter med en kärna i, som äpple, päron, inte apelsiner däremot, men jordgubbar som har en stor grej i, alltså som en stor rot i mitten. Dessutom åt jag jättemycket mandlar en gång, och det var liksom, jag fick lite svårt att andas och jag fick ligga in en hel dag, och det var då liksom, det var då vi insåg att nu, att jag var allergisk mot stenfrukter och nötter och så. När jag var 6 år, alltså när jag hade börjat 6 år, så hände en grej inom min familj som har påverkat, som påverkar mig än idag, eller som gjorde så att vi fick leva ett helt annat liv. Och det var att min mamma och min pappa bestämde sig för att skilja sig. Kärleken tog slut, och vi visste ingenting i Anna, men pappa la fram en så här, ni vet, en ritning på en lägenhet på bordet. Ni vet hur det ser ut, en ritning på ett hus där man ser alla rummen uppifrån bara ritat liksom. Och jag frågade, ska vi flytta? Han sa, nej, jag ska flytta. Och så berättade de. De satte sig ner och berättade att kärleken har tagit slut och att de ska skiljas. Och Jana blev jätteledsna. Jag förstod inte varför. Och det förstår man inte. Jag var bara 6 och Anna var liksom 4 år. Men vi fick tröst, godis och så. Och de hanterade jättebra. Och huvudsaken är att mamma och pappa är väldigt bra vänner idag. Och det är verkligen skönt. För vissa föräldrar, de bråkar ju hela tiden. Och så fort de ska prata i telefon om något viktigt, så börjar de bråka och skrika på varandra. Och jag tänkte satsa och berätta lite på det här med skilsmässan. För jag trodde det skulle bli jättejobbigt. Och det är inte alls jobbigt. För jag ser faktiskt bara fördelar med det som hänt. Eller hände för 8 år sedan blir det. Vi flyttade till Södermalm med pappa, nära Östergötagatan, där jag bodde när jag var 2 månader. Och där bor jag än idag. Det är inte så stor lägenhet, 73 kvadrater och sånt där. Men jag trivs jättebra där. Det är skönt att bo på 2 olika ställen. Man kan, en gång när jag fyllde, skulle gå på bio i stan, och jag var hemma hos mamma, vi bor varannan vecka alltså. Så var det 40 minuter tills filmen började, och vi hade inget att göra. Och då gick vi hem till min pappa och softade där, eftersom det låg nära biografen i stan. Och det är en fördel. Båda mina föräldrar gillar att resa. Alltså får jag resa typ dubbelt så mycket som alla andra. För att de alla, alltså, för att när man reser i en hel familj, då reser man förmodligen hela familjen och inte delar upp det båda föräldrarna. Och som sagt, det är svårare om ens mamma och pappa bråkar. Men det gör ju inte mina, så jag skulle väl, alltså om det är någon där ute, några stycken som har skilda föräldrar och tycker det är jobbigt, alltså har nya skilda föräldrar, eller liksom kanske drömmer mardröm om att det är ens det värsta som kan hända. Jag tycker inte ni ska tänka så, för mig har det bara betytt fördelar. Jag får lite mer julklappar och födelsedagspresenter. Jag får ibland får man en paus från den andra föräldern, vilket kan vara skönt. Och det blir liksom perfekt mått med att vara med den ena föräldern. Verkligen, alltså då behöver man inte vara med den. Och dessutom varierar man mellan 2 ställen, vilket kan vara skönt. Och man behöver inte flytta massa kläder, utan man har kläder hos mamma och kläder hos pappa. Och det enda jag flyttar mellan föräldrarna, det är min iPhone-laddare liksom. Så jag tycker bara det är fördelar. Så om det är någon som är rädd för det här, jag tycker inte man ska vara det, utan jag tror att i många fall kan det bara vara bra. Och i vissa fall när det är föräldrarna hatar varandra, då är det självklart svårare och sämre. Men då tror jag man kan kanske försöka lösa det på något sätt, prata med båda föräldrarna och berätta att det är jobbigt för en själv, och att de får tänka på barnet också, eftersom det förmodligen är bland det viktigaste som finns i deras liv. Och då kan de kanske kan sluta och prata med varandra eller så. Jag ska inte försöka lösa det här på något sätt, men jag tror, för mig har det bara varit bra. Och det tror jag, alltså man behöver inte frukta det, utan man får göra det bästa av situationen.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for I feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me?
Låten heter Hurt och den är gjord av Christina Aguilera. Och jag kommer ihåg någon gång att jag satt och såg den här musikvideon som handlar om henne, att henne och hennes pappa, tror jag, de satt och var på cirkus och hon blev så inspirerad och glad att hon lärde sig och blev typ cirkusstjärna. Och sen så handlar det om att hennes pappa typ dör, tror jag, och hon ber om ursäkt för att hon har alltså skylt på honom och sådär. Men jag kommer ihåg att jag satt till den här musikvideon och såg den på tv. Och jag var väldigt liten. Nu har vi nog hoppat tillbaka lite i tiden. Men jag blev berörd av den. Alltså musikvideon. Jag förstod att det här var inte... Jag förstod inte vad hon sjöng eller så. Men jag tyckte det var en skön melodi, antar jag. Och jag blev... Alltså jag förstod att någonting inte var rätt med musikvideon. Att det var en sorglig video. Och jag vet inte om jag... Jag tror inte jag grät. Jag var inte så... mogen så att jag kunde liksom förstå att man skulle gråta till det, eller att vissa gör det. Men första gången jag grät till en film, vilket jag nästan aldrig gör, men jag gjorde det då, sjukt nog, så var det till High School Musical 2. när Gabriella springer ifrån Troy. Och vi kanske kan spela den låten. Vi gör det.
Listen. I gotta say what's on my mind. Something about us doesn't seem right these days. Life keeps getting in the way. Whenever we try, somehow the plan is always rearranged. It's so hard to say that I gotta do what's best for me.
Det är ju faktiskt jävligt pinsamt. Men jag vet inte, det kanske var ett läge där Jag var lite känslig av någon anledning. Jag tänkte hoppa tillbaka ännu lite längre i tiden. För när jag var 1,5 år, det var, nu har vi tillbaka väldigt långt, men det så här, jag var 1,5 år, då skelade jag. Jag skelade när jag tittade nära på saker eller när jag var så här trött. Och det var liksom nästan, det var rätt grov skelning, så vi behövde göra någonting åt det. Nu hoppar vi fram i tiden igen till 2007 när jag var 8 år. Och då fick jag göra en ögonoperation där jag blev nedsövd. Och de spärrade upp ögonlocket så att man kunde se in bakom ögat. Och jag tror det är 4 trådar som går in någonstans där. Och så fick de hålla på med de där trådarna. Men nu har den, ja, och så den ögonoperationen gick bra. Jag vaknade upp, kommer ihåg det. Jag fick kakor och godis och en Spider-Man-film. Det var bara skönt, för allt hade bara blivit bättre. Det gjorde bara lite ont i ögat liksom. Så det kommer jag ihåg, min ögonoperation alltså. Som det kan fortfarande märkas ibland om jag är jättetrött att jag småskelar lite på det högra ögat. 1 år senare, 2009, så hände en stor grej också. TV-programmet Wild Kids, ni vet. Där är barn som får åka ut någonstans och bo i läger med lagen, björnarna och lejonen. Lejonen och björnarna, och så tävlar de. Det programmet sökte jag till. Och ja, det var ungefär 10 000 barn som sökte. Sen så tog de ut 500 barn på intervju, alltså som de kanske ville ha med. Och sen utav det tog de ut 50 barn som på slutcasting heter det. Och sen valde de 14 barn som skulle få vara med i programmet. Och jag sökte, jag och Fille sökte också. Vi sökte tillsammans, eller det gjorde vi inte, men båda sökte. Först, man skulle skriva in ett brev om sig själv, vad man tyckte om att göra och så vidare och så vidare. Så man beskrev sig och skickade in en bild också. Och då så skrev jag ett hemifrån pappa helt själv utan någon hjälp av föräldrar eller så. Och skrev jag typ, hej, jag heter Pelle, jag är 10 år och jag gillar att spela fotboll. Jag vill vara med i Wild Kids. Inte alls entusiastiskt på något sätt. Och sen några typ 5 dagar senare så ringde Fille och berättade att han hade fått gå vidare på nästa intervju. Och jag bara, kul för dig. Det blev så jätteavundsjuk och så. Och då så sa jag, mamma, vi måste göra om det här. Hon bara, det måste vi. Så jag och mamma satt oss ner vid datorn och skrev att, ja, jag har redan skrivit ett brev en gång, men det kändes inte bra, så jag börjar om nu. Så skrev ett långt brev och berättade om mig, vad jag gillar att göra. Och det känns som ett bra brev. Vi skrev långt och skickade in en bild. Så några dagar senare så ringde de mig också, eller mamma ringde dem och sa att de vill ha vidare mig bland de här 500 barnen som fick komma på en intervju på Jarovski som gör, eller gjorde programmet då. Så både jag och Fille åkte till den här studion då. Inte samma dag, men då intervjuade de mig. Jag berättade att jag gillade att sjunga, vilket jag gjorde väldigt mycket. Som liksom har funnits med hela tiden att sjunga. Så jag fick sjunga en låt och de ställde massa frågor om mig och så. Så det var jättekul. Och ja, sen det hände inget mer liksom. Sen åkte vi till, jag vet inte, vi åkte till Gran Canaria med några kompisar. Tror jag det var Gran Canaria eller något sånt där. I Spanien i alla fall. Det var den tiden de skulle ringt och berättat om man gick vidare till den här slutcastingen då. Bland de 50 sista barnen. Och vi hade suttit på planet. Jag bara, mamma, kan du kolla din telefon nu? Alltså om de har ringt på planet. Hon kollade, ingen som har ringt. Jag bara, okej. Men det var i alla fall kul att söka, tänkte jag. Sen när vi kom fram till hotellet så hade mamma ett missat samtal från Jarovski, eller de här människorna som jobbade där. Och hon ringde tillbaks. Och jag hörde, hon bara, hon var inne på, hon gick bort i ett annat rum på hotellrummet. Och bara, nu blir han jätteglad här. Och jag bara förstod att, shit, jag har gått vidare till slutkastningen. Och jag bara, alltså vilken extas det var. Jag bara flög runt i hela det där hotellrummet. Mamma kom ut och berättade, ja, jag hade gått vidare. Men det var viktigt att jag fick inte berätta för någon. Filip, som också sökte, han hade inte gått vidare. Och när han frågade, men gick du vidare på Wild, då fick jag säga nej, jag fick ljuga. Och ja, jag fick alltså inte berätta för någon, och då gjorde vi inte heller. Så, eller det var typ bara så här mormor som fick veta, mormor och pappa liksom. Men sen åkte jag då på den här slutkastningen, där man skulle åka upp till något ställe och med de andra 50 barnen, så skulle man sova över där i tält. Nej, jag säger, man skulle ha en sovsäck med sig och sova i ett rum med de andra. Ja, men vi kom dit och det var jättespännande. Det var verkligen så här skitspänt. Det var ju, det kändes som att här kan min framtid avgöras om jag får vara med i Wild Kids, för det var verkligen en sån här hög dröm som fanns med. Så vi kom dit och man, det, schemat var typ att man på dagen, det var, jo, det pågick under 2 dagar tror jag. Vi kom, jag skulle, först skulle man bli intervjuad av någon tjej. Jag vet inte vad hon intervjuade om, men då var både mamma och jag med. Och sen så blev jag intervjuad av 3 människor som jag hade träffat förut. Då fick jag sjunga igen, då berättade jag att jag hade varit i Spanien och att jag uppträdde på scenen där med Caramia och sjöng och dansade. Och så fick jag visa det för dem och de fortsatte intervjua mig. Och sen så fick mamma gå på en intervju, bara hon med någon. Och sen så testade de kläder då, om jag skulle komma med. Så fick jag så här testa de här Wild Kids kläderna och skorna och sånt där. Och sen så då var den dagen över. Sen så skulle vi komma tillbaks nästa dag. Och då var schemat att vi, då skulle föräldrarna åka därifrån. Man skulle ha med sig den här sovsäcken och vi skulle grilla korv i skogen och man skulle sova, alla killar sov i ett rum och alla tjejer sov i ett rum. Det här filmades inte som det hade gjort tidigare år. Men så vi sov i de här sovsäckarna då i rummet. Men vi grillade korv, jag kommer ihåg. Jag träffade en kompis, Harald, som faktiskt kom med i programmet. Men ja, så vi grillade korv och jag och Harald gick på upptäcktsfärd i skogen och hittade massa gamla så här Wild Kids-banor, trodde vi. Jag vet inte om det var sant, för det var liksom ute mot Djurgården, så jag vet inte, det kanske inte var sant, men vi trodde det och det var jättespännande och så. Så sen gick vi och la oss och det var alltså jättespänt. Man undrar ju, kommer jag komma med eller inte? Och ja, det tog slut. Jag åkte hem. Alltså det här var på våren och på sommaren när jag fyllde år, där man skulle få beskedet igen. Jag fyllde år den 18 juni då. Så åkte vi med pappa då. Så fick det, som, alltså jag får ju resa mycket, jag har haft turen att få resa jättemycket. Och det är en fördel med mina skilda föräldrar. Pappa, då fick jag resa rätt tätt på varandra där. Då åkte jag i alla fall till min pappas dåvarande flickväns mosters hus i Marbella i Spanien. Och då så, då fanns en lekplats där med, ni vet, finalen i Wild Kids var allt att man skulle hänga i så här stolpar liksom, eller vad nu man ska säga. Och jag var på den där lekplatsen och hänga i de här stolparna och jag var så himla himla taggad. Och sen dagen innan min födelsedag så ringde mamma och berättade för pappa och jag fick prata med mamma. Hon sa, tyvärr Pelle, du har inte gått vidare. Men det blev bra ändå. Och då blev jag ju såklart jätteledsen. Det var dagen innan min födelsedag. Och jag grät och grät. Jag var så himla himla ledsen. För jag var så himla nära ändå. 50 till 14. Först 10 000 till 500. Själva, alltså det var ju också stort. Men det här 50 till... Eller 500 till 50. Det var ju också väldigt, väldigt stort. Och 50 till 14. Men jag kom tyvärr inte med där. Så... Och sen så träffade jag den här Harald på ett golfläger på den sommaren och frågade honom, för vi fick ju inte berätta om han hade gått vidare eller så, men båda visste att vi hade varit på slutkastningen. Så jag frågade, ja men kom du vidare eller? Han bara, nej det var inte. Han behövde ju ljuga igen då, fast han kom vidare. Och sen så berättade jag för Filip att jag hade gått vidare till slutkastning och att jag hade behövt ljuga för honom och så. Så det var en väldigt så här, stor dramatik över det, och det kommer jag ihåg än idag. Jag sökte den nog året efter igen, men då kom jag bara vidare till den här första intervjun. Så Wild Kids har också haft så här, varit med en stor del i mitt liv. Året efter det så var jag, då gillade jag att sjunga väldigt mycket, eller jag sjöng typ hela tiden i skolan. Och mina klasskompisar blev så här trötta på det och det började bli väldigt, alltså man, det var att man skulle vara arg på att Pelle sjöng så himla mycket. Och vi hade någon lektion med någon fröken där man skulle, där vi gjorde någon övning. Jag vet inte om jag berättat det här tidigare, men då fanns det alternativ. Och så skulle man berätta vad det värsta som fanns var. Det var alltså absolut värsta som fanns. Alltså det skulle man berätta. Och då började en kille, han sa, det värsta jag vet är när Pelle sjunger. Och jag bara, va? Okej. Sen så hakade nästa person på och sa, ja det är det värsta jag vet med. Jag hatar när Pelle sjunger. Och varenda person bara följde på. Och nästan alla sa det. Det var någon tjej där som bara, när jag bråkar med min syster och när Pelle sjunger. Det var verkligen så här värsta grupptrycket att man skulle säga när jag sjunger. Vilket jag inte alls förstod, för jag kunde liksom sjunga. Och då blev jag jätteledsen och sprang därifrån liksom. Det var också så här, jag var helt förkrossad. Jag förstod inte varför de hade något emot det liksom. Så jag var så här jätteledsen och berättade för mamma, och de blev så här. Då förstod de, fan det här är inte bra för Pelle att han går i den här skolan där alla ogillar när han sjunger, eftersom han gör det så himla mycket. Och då fick vi nu som av en av mina barndomskompisar, att hon gick på en skola som heter Kulturama i Hammarby Sjöstad, där det var så här sång- och dansinriktning. Och då mamma bara, shit, det här är någonting för Pelle. Så hon sa, du, jag tycker vi går dit och så får du söka, och så får vi se om du kommer med eller inte. Men vi kan testa bara, för det här kan vara bra för dig. Så vi gick dit och sökte, och jag ville inte lämna min gamla klass. Jag hade gillat dem så mycket, även fast det var alltid efter varit en liksom en strulig klass. Men jag sökte, man fick göra ett sångprov, och jag valde låten We Are The World, som vi har spelat ut podden tidigare, som vi kan spela upp lite sen. Sen skulle man göra en prov eller test när hon gjorde en ton på pianot som dum, och då skulle jag härma den och göra likadant. Dum. Sen så skulle de göra så här klapprytmer, och så skulle jag göra likadant då. Och där testade de alltså hur musikalisk man var. Och sen så var det ett dansprov. Jag hade ju aldrig liksom dansat eller gillat att dansa tidigare. Och jag vet inte, jag tyckte det var bara så här, jag gjorde det för att komma med. Men sen så visade det sig att jag tyckte det var ändå helt okej, roligt att göra det här som vi gjorde. Vi gjorde någon med några enkla steg liksom. Men, och det var det man gjorde liksom. Och sen så fick jag beskedet några veckor senare att de ville ha med mig. Och då blev jag blev helt förkrossad. Jag ville verkligen inte lämna min gamla klass. Men sen bestämde jag mig, det här är bäst för mig, det här verkar jättebra. Så jag berättade för mina kompisar, det här är min sista dag på Sågtorp. Och det kändes bra, det verkar ändå som att vi kom bra överens. Och mina närmsta kompisar, de tyckte det var lite tråkigt, men det var ändå okej. Sen började jag på den här skolan då, och det var jättespeciellt. Det var ju verkligen, varenda människa där är ju speciell. För det, alltså det är inte vanliga barn som går där. Det är ju de här estetiska barnen som gillar att sjunga och stå ut lite. Så jag trivdes jättebra där. Och det här känns verkligen bra för mig liksom. Det här var rätt grej för mig. Så det, alltså Kulturama har betytt jättemycket. Och man har sagt att jag liksom har blommat ut och blivit en helt ny person. Efter att jag började på Kulturama. Och det känns, alltså jag älskar Kulturama. Jag ångrar inte en sekund av att jag har gått där. Det är liksom skitbra skola, verkligen. Men om vi spelar upp lite av låten We Are The World då, som vi har gjort tidigare. Men för den låten, den betyder också mycket på något sätt. Så här har vi den.
Make a better.
Den låten tycker jag är jättemäktig och den har verkligen betytt för mig. Eftersom den gjorde så att jag kom in på världens bästa skola liksom. Efter att jag kommit in på Kulturama så fick vi ett samtal från Jarovski som gjorde Wild Kids igen. Eftersom jag fanns kvar i deras register och de visste att jag gillade att sjunga. Så ville de ha mig på intervju till ett program som skulle komma som hette Sing Sing. Och jag blev jätteintresserad såklart. Eftersom jag älskar att sjunga fortfarande. Men i alla fall. Jag gick på den här intervjun och fick sjunga igen. Och Hjalmar fick följa med. Som en av mina absolut bästa kompisar nu. Som jag har podden med. Som vi träffades på Kulturama när han började. För han började samtidigt som jag typ. Så vi träffades och klickade direkt. Och vi är absolut bästa kompisar idag också. Så jag har väl Filip och Hjalmar som mina absolut närmsta. Och Hjalmar följde med och han sjöng och jag sjöng. Och det visade sig att de ville ha med mig i programmet. Som Ola Lindholm som höll i Wild Kids, han höll i det här också. Och det var verkligen så jättespännande för mig. Det var på sommaren det spelades in. Och jag fick vara med, jag fick vara med i ett lag med två tjejer, Vilma och Emma. Och vi träffades på en sån här workshop heter det, kallade det för. Där vi fick träffas, alla lagen blev vi parade, vi fick träffas med varandra och lära oss mickteknik och lite sånt där. Så då skulle programmet börja spelas in. Och vi åkte till någon studio i filmhuset där och började spela in och det var jättespännande. Alltså vi var i lag om, det var så här frågesport och musik. Det var lite som Så ska det låta fast för barn liksom. Man skulle sjunga karaoke och göra charader som var låtar och sånt där. Och ja, det var så väldigt, väldigt speciellt. Och vi vann hela alltet. Man vann tre så här tävlingar i rad, alltså tre program i rad. Så fick man vinna, då blev man stormästare. Så vi fick pokalen. Och vi lyfte den, det var jätte underbart. Det är också så här ett minne jag verkligen kommer ihåg. Som har betytt mycket. Nu tänkte jag prata lite om mina somrar. Mina absolut speciella somrar som jag alltid haft. Det som vi har gjort på somrarna hittills. Det är att jag har varit på Gotland nästan alla somrar. Där min pappa har en restaurang. Som han pendlar här varannan vecka. Men på sommaren är han här hela sommaren och jobbar. Så vi är på Gotland och det är helt underbart. Vi älskar Gotland. Sen så är vi i Halmstad. Där vår mormor bor som sagt. Där vi är och bara myser till sandstranden där. Och så här jätte underbart. Sen den här sommaren då 2010 så var vi i Marbella. Det har jag bara varit en gång men det kommer jag så här starkt ihåg. Det var så speciellt där. Grekland har vi åkt till två år i rad nu. Och båtluffat, jag ska åka dit sommar igen. Alltså jag har verkligen haft jättetur med att få resa. Båda mina föräldrar älskar att resa. Eftersom de skilda så får jag resa liksom dubbelt så mycket som sagt. Och jag, alltså, det är inte många som får det. Och jag har verkligen så här, det är verkligen så tacksam för att jag får göra. Och det är liksom bara ödmjukt som jag säger så. Men det här med Grekland, vi ska åka dit sommar igen. Och där båtluffar vi ofta. Men i sommar kommer vi ha en bas på nu och köra runt på några olika bara så här dagsturer. Och sen så har jag varit på det här lägret som heter Ängsholmen. Det är ett helt underbart sommarläger. Det är svårt att förklara. Allt är så jävla bra så att det känns liksom. Det är typ en av höjdpunkterna på somrarna. Att få åka till Ängsholmen. Alltså det är inte ett koll men det är ett slags gammaldagsigt läger. Och man får paddla kanot, man får segla, man får göra aktiviteter, man får spökvandring på natten, alltså det är så jävla bra. Allting är så sjukt bra och det är mitt fjärde år i år som jag åker dit. Det är så här verkligen liksom helt fantastiskt läger. Så om ni letar något bra sommarläger då kan jag verkligen rekommendera Ängsholmen, det kommer ni inte ångra så. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things. Like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer at least for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go and knock on us so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together.
It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Det var mitt sommarprat det. Hoppas ni gillade det. Jag tyckte i alla fall det var rätt kul. Jag hoppas ni har fått lära känna mig lite bättre och att ni tyckte det var bra gjort. Det hoppas jag verkligen. Jag tror jag kan dra våran runda själv här nu. Ni kan gilla oss på Facebook. Där heter vi Pelles och Jalles podcast. En Facebook-sida där vi skriver och är aktiva. Samt har vi en Twitter som heter Pelle Jalle. Eller separata Twitters som heter Pelle Sandlin och Hjalmar Hui. Men våran gemensamma Twitter heter Pelle Jalle. Sen har vi ju Instagram. Där jag heter Pelle Sandlin i ett ord. Och Hjalmar heter Hjalmar 99. Med två siffror på slut, 99. HJ Hjalmar alltså. Sen så har vi en mail också. Där vi gärna vill att ni mailar in. Den heter pelleochjalle@gmail.com. Och där kan ni mejla in typ vad ni vill. Feedback, vad ni vill att vi ska prata om. Ja, allt möjligt. Konversera med oss. Det kan ni göra på Twitter och Instagram. Och hashtagga vår hashtag Pelle och Jalle på Instagram och Twitter. Så blir vi jätteglada, verkligen. Tack så mycket för idag hörni. Ni får höra Hjalmars som har pratat om 2 veckor. Ha det bra. Hej!
Elektropop, that's what vi gör. Elektropop, brorsan vi kör. Elektropop, spela någon roll. Elektropop, hela Stockholm. Jag tar en gura, tar en bira. Och sen jag spelar med en vän. Men när de hör oss lira, då himlar de med ögonen. Va fan då brorsan, vad som händer? Och ingen diggar rock'n'roll. Jag vet. Vi måste ändra vår approach. Elektropop, that's what vi gör. Elektropop, brorsan vi kör. Elektropop, spela någon roll. Elektropop, hela Stockholm. Jag tar en gud.